Hälsovård står på dagens schema. En viktig, intressant sektor fullt av investeringsmöjligheter men också en väldigt svår sektor. Så för att navigera i det här, hur man tar sig an investeringar i denna sektor, har jag med mig två experter idag. Astrid Samuelsson och Elinor Hult som har lång erfarenhet inom både investeringar och hälsovård. De är idag på Health Invest och förvaltar Sustainable Healthcare-fonden. De har också en fond på Avanza som heter Avanza Healthcare by Samuelsson och Hult. Varmt välkomna ska ni vara båda två.
Tack så hjärtligt.
Innehållet i denna podcast ska inte ses som investeringsråd. Mer information och fullständig disclaimer finns längst ner på paretosek.se. Vi är ju tre personer i studion idag. Vi har bara två riktigt bra mikrofoner. Så jag kommer att spela in i en lite sämre mikrofon. Men jag hoppas att det blir bra ljud ändå. Viktigast är ju trots allt våra gäster. Så ni får sköta snacket idag. Och jag tänker vi kan väl börja med Astrid. Kan inte du berätta lite om dig själv om vi börjar med er bakgrund? För du har ju bakgrund inom... Du är läkare också, eller hur?
Nej, men det stämmer. Från långt tillbaka så har jag pluggat till läkare och jobbat kliniskt också under några år och forskat ett antal år och en sväng i USA. Och sen på konstiga vägar så landade jag sen i den här finansvärlden istället på Handelsbanken. Och sen var jag ju många, många år på Handelsbanken och förvaltade en global hälsovårdsfond där tills vi båda tog det här steget och tog oss till Health Invest. Det känns väldigt roligt och spännande.
Vad hade du för expertområde när du var läkare? Eller hade du någonting som du var extra intresserad
av? Jag jobbade mest med blodsjukdomar. Alltså leukemi och den typen allvarliga blodsjukdomar. Mm. Så att då, immunologi var mitt mer forskningsområde.
Mm. Och Ellie, du har en ekonomibakgrund, eller hur?
Ja, det stämmer. Jag är civilekonom från Handelshögskolan här i Stockholm. Så jag har lite gått den andra banan. Jag började min karriär i London som aktiemäklare faktiskt på Credit Suisse av alla ställen. Och sen när jag kom hem därifrån efter nästan 7 års tid, då hade jag turen att komma över till köpsidan. Och då var det faktiskt på en hälsovårdsfond som jag jobbade på i några år. Och sen har jag skuttat runt lite, till skillnad från Astrid som har varit väldigt trogen och varit på Handelsbanken länge, så har jag skuttat runt lite grann men hamnade till slut på Handelsbanken. Och då förvaltade jag faktiskt en Japanfond, men mitt extra knäck var att stötta Astrid på hälsovårdstemafonden. Och sen hade vi lite planer på att sätta upp någonting ytterligare inom hälsovård, men då dök det upp möjligheter att göra det här satsningen tillsammans, vilket är superroligt.
Och nu får ni ju ha lite fria tyglar. Ni har startat en egen fond och har en egen portfölj nu då på Health Invest. Hur var det jobbet att starta upp den?
Ja, det var väldigt roligt. Dels för att vi fick göra det här tillsammans. Och det är hemskt kul att liksom, göra den ansatsen ihop. Men innan vi liksom fick godkänt allt. Man får ju vänta lite på godkännande från FI. Då satt vi och hade en väldig massa bolagsmöten. Och liksom gjorde arbetet för att bygga en portfölj som kom från ett helt vitt papper så att säga. Så att, vi har ganska mycket unika bolag jämfört med vad vi har haft förut. Och en hel del gamla favoriter.
Mm. Och samtidigt är tanken att bygga vidare på strategi. Som jag har jobbat med länge. Så att, men ändå med lite nya ögon och som sagt ett halvvitt papper åtminstone. och vi träffade ju som sagt väldigt många bolag och fick lite nya idéer. Så att det var roligt att starta om faktiskt.
Vad är viktigt att tänka på när man investerar i den här sektorn? Den är ju lite speciell mot den andra finansiella sektorn och de andra bolagen. Det är lite svårt att göra värderingsarbetet på samma sätt. Hur ska man tänka, Astrid?
Oj, det var en svår fråga. Det finns nog inget kort svar på det. Men vi tänker ju att vi vill framförallt fånga väldigt mycket av innovationen i den här sektorn. Det är ju vår filosofi. Vi tycker att det händer så otroligt mycket spännande. Så det är klart att vi lägger mycket tid och möda på att försöka förstå vad bolagen gör och vilka läkemedel som ska komma och vilka som kan gynnas utav det och så. Men sen är vi ju också så att vi vill ju inte ta allt för stor risk, så det är den andra vågskålen att vi gillar absolut att ha en rejäl bas med lönsamma bolag som har varit med ett bra tag men som ändå kan växa bra framöver. Men vi har ju liksom en tyngdpunkt på läkemedel men med liksom en risk som inte är liksom galen.
Mm. Är det någon speciell fas ni väljer att inte investera i?
Nej, men vi brukar säga att vi är lite allätare egentligen. Så att vi har liksom det skulle nog inte hända att vi går in i ett bolag som bara har prekliniska projekt. Det vill säga aldrig har varit i patienter eller kommit i sån klinisk prövning. Vi har ingen absolut regel, men jag tror inte det kommer hända. Men det finns ju risker i alla faser. Har man väl kommit till fas 3, det är inte så att all risk är borta, utan då har man istället höga förväntningar att det faktiskt ska komma igenom. Så att vi tycker väl att det är bra att ha lite av varje. Generellt sett så har vi nog i den här marknadsmiljön som vi är nu kanske gått mot lite senare och gärna bolag som faktiskt har kommit lite längre, och vi sneglar ju väldigt mycket på finansieringssituationen.
För det är ju en lite speciell marknad vi har just nu. Ni har ju varit igång ett år ungefär i den här nya fonden. Hur var det att starta upp den i en marknad som är lite, vad ska man säga, tuff?
Ja, nej, det var ju förstås lite nervöst när man ser att liksom riskbenägenheten inte är superhög och sådär när man ska lansera nytt, och det gäller ju att liksom lyckas i början och alltihopa. Men nej, vi är jättenöjda med att vi har lyckats få in ett liksom helt rimligt kapital. Vi har ju över 1 miljard i den större fonden då, och sådär 200 miljoner i Avanza-fonden. Så att vi är jätteglada för det. Men nej, det var ju ett arbete att åka runt och träffa rätt typer av institutioner som kan tänka sig att liksom vara med från början och anse att inte minst Astrids fina track record från Handelsbanken är någonting man kan beakta i det här fallet, även om den här nya fonden förstås inte hade något eget track record. Men vi är jätteglada att det har gått så bra och att vi också har lyckats generera en hygglig performance här första året. Så vi håller i och håller ut här året ut.
Ni har ju en global fond, så ni är ju spridda över hela världen. Är det viktigt också när man investerar i läkemedel att man sprider ut sig geografiskt också?
Alltså det finns ju säkert massor med strategier, men vi har valt att vara en global fond med en väldigt stor tyngdpunkt på USA, som är stor marknad. Väldigt mycket innovation händer ändå i USA. Så att, ja, vi har ju landat mycket där. Men vi liksom har ingen, vi har inte bestämt från början exakt hur stor andel. Så att vi tittar ju ofta på bolag. Eller vi följer framförallt de teman vi tycker är intressanta. Vad är det som händer i sektorn? Vi har ju några områden där det verkligen har rört på sig väldigt mycket. Så i år har det ju varit ett obesitasår,
får man ju säga.
Och vi kikar ju mycket på cancerområdet och så. Så att det är liksom, det är inte så att vi startar med geografi som en...
Nej, men det blir ju en stor viktig USA. Det är ju bra att veta liksom, om man skulle vara investerad i fonden, att det typ är 70% eller något sånt. Men å andra sidan ska man också tänka på att de här bolagen säljer ju även globalt. Så att även om de är noterade i USA så har de ju en global exponering, många av dem. Eller typ alla av dem. Ja.
Och om vi stannar lite på överviktstemat där. För där är övervikt... kan man säga, på det. Och Novo Nordisk har ju gjort ett otroligt jobb där och vuxit otroligt. Men det är inte bara de som jobbar i det temat. Hur ser den sektorn ut just nu och det området, ni som experter?
Nej, men som du säger, det har ju varit som sagt ett riktigt obesitas år. Och anledningen är att vi har ju sett efterfrågan explodera för de här läkemedlen. Och då ska man ju komma ihåg att än så länge så är det ju bara Novo som har lanserat en sån produkt. Bara häromdagen fick ju nu Eli Lilly godkänt för sitt obesitasläkemedel, så nu kommer det vara 2 på marknaden. Men de säljer ju allt de kan tillverka, eller Novo har gjort, och fått kämpa med. De öser ju pengar för att bygga nya fabriker. Och bakgrunden är ju att de här läkemedlen är väldigt mycket mer effektiva än det man har jobbat med tidigare. Så att det är den stora viktnedgången. Vi talar 15, 20 och snart kanske 25% viktnedgång. Det är det som gjort att det är sånt suge efter de här läkemedlen. Och sen har det varit lite kliniska studier som har gett extra puff på det här, att man också ser ut att kunna minska annan sjuklighet som allvarliga hjärt-kärlhändelser och njursvikt. Så att det kan nog komma mer sådana studier också. Att man gör stor nytta för andra sjukdomar.
För jag läste att Eli Lillys läkemedel skulle vara billigare. Kommer det bli någon prispress här, eller det finns så stor efterfrågan att man måste inte kompromissa på pris?
Alltså på listpriset ser det ut att vara lite billigare, men antagligen efter alla rabatter och saker så kanske det inte blir så stor skillnad i slutändan. Man får inte glömma att efterfrågan har ju varit jättestor, så att det finns ju ingen anledning att sänka priset massor när man kommer som nummer två. Vi tror ju att de här två kommer att leda marknaden, och det kommer även komma in andra spelare, men att både Eli Lilly och Novo kommer fortsätta vara ledande. Mm. Och liksom de som försöker förutspå hur stor marknaden kan vara, tror ju att det kanske är 100 miljarder till 150 miljarder dollar, så att det är ju gigantiska marknader. Så att gå in och prispressa när man är nummer två på den här tidiga fasen, det kanske inte är någon superstrategi direkt. Mm. Men det är också spännande att Eli Lilly, som här i Sverige kanske man pratar lite mindre om dem och lite mer om Novo, men de har ju också en oral, alltså en tablett läkemedel som de har visat jättefina data för också. Så att, och nu har dessutom Astra verkar ha investerat också i någonting väldigt tidigt i och för sig, men som också är en tablett som också är en GLP-1, samma läkemedelstyp. Så att det är ju många som vill vara med här. Även stora bolag som Amgen och Pfizer, de vill vara med på den här marknaden. Så att det kommer att fortsätta att hända väldigt, väldigt mycket.
Om vi blir lite tekniska då, nu får vi passa på när vi har det här. Vad är det för liksom substans i det här som, är det att man blir mer mätt eller hur funkar det?
Nej, men det här är ju ett kroppseget hormon som heter GLP-1 som har använts för diabetesbehandling i jättemånga år. Så man vet ju att det här är ett säkert läkemedel. Men det påverkar ganska många olika funktioner i kroppen. Dels aptit till att börja med, så att man liksom får lägre aptit. Och sen påverkar det också mag-tarmkanalen och insulinfrisättning. Så att det är liksom, har ganska många olika. Tyvärr gör ju det här med mag-tarmkanalen, man får lite trista biverkningar i början. Så okay. Att man mår lite pyton när man börjar de här behandlingarna. Men det brukar bli bättre med tiden.
Och sen så har biverkningarna jämnar ut sig sen efter tag.
Ja, det brukar vara värst i början. Sen det som har diskuterats nyligen är också hur det här påverkar. Man tappar inte bara fett när man går ner i vikt, utan man tappar även muskelmassa. Det har blivit ett lite nytt fokusområde. Så där börjar man ju faktiskt till och med, Eli Lilly har pratat om att göra studier, att man använder något slags muskelbevarande läkemedel, man ska säga, som man skulle kunna ge tillsammans. Men det här har blivit lite snackis kan man säga på senare tid.
Mm, ja, det är ju en folksjukdom. Det finns ju en enorm marknad som du säger. Eller vad är nästa steg här? Gäller det bara för Novo att försöka rampa upp nu och kunna möta utbudet, eller vad är nästa steg?
Man har ju dubblerat sin CapEx redan, så det är ju jättefokus på att kunna nå den produktionskapaciteten helt enkelt för att möta efterfrågan. Så det är ju absolut nästa steg. Men sen det är roligt det här som Astrid pratar om, liksom procenten. Nu har vi ju kommit upp i att data visar att det kan vara liksom upp till 25% viktnedgång och sådär. Men nu kanske liksom nästa fas blir lite mer andra saker som lite bättre tolerans och det här muskeleffekten som Astrid är inne på. Så att, till exempel Zealand Pharma, som är ett jättefint danskt bolag som vi också har i portföljen. De har ju lite andra typer av läkemedel, fast som också riktar sig mot obesitas och även diabetes. Och där kanske man kan tillföra någonting annat. Så det börjar bli lite mer finlir också kanske i vad man tar fram för läkemedel. För att det är ingen mening att liksom halvera kroppsvikten. Då blir det ju inte så mycket människa kvar. Nej. Även om man börjar från en hög startpunkt.
Men hur länge går man på den här dosen då?
Än så länge vet man väl inte exakt hur länge patienterna fortsätter, men det man vet så här långt är att man måste fortsätta behandla för att ha effekten. Okay. Studierna visar att så fort du slutar så går man tyvärr upp i vikt igen.
Ja, för det känns som att det kanske är en bra sak att jämna eller forska på då.
Ja, det finns lite antydan från när man lyssnar på Amgen att de kanske med sitt skulle kunna ha en förlängd effekt, men det har vi verkligen inte sett än. Allting talar för att man måste faktiskt fortsätta med de här behandlingarna.
Men då kanske det också skulle finnas en poäng att gå över till typ en oral tablett som inte har lika stor viktnedgång i sin förmåga att sänka vikten. Så att man kanske kan kombinera de här olika varianterna. Men vi vet ju inte. Alltså det är ju nya materia, men väldigt spännande. Ja, men bara tanken att man kan ta en hyggligt väl tolererad behandling istället för att göra kirurgi. För det är ju väldigt invasivt förstås och har ju massa andra risker. Så att här kan man ju liksom nå väldigt fina resultat.
Mm. Men tror ni att Novo kommer gå med andra partners för att kunna producera och sälja det här? Eller?
De har nog tagit till alla de kan hitta där ute som hjälper dem. De samarbetar redan, alltså, de har egna fabriker, men de har ofta tagit hjälp för, alltså, det här steget när man ska fylla på i de här pensprutorna, man ska säga. Så att de gör allt de kan, både internt och att jobba med andra.
Jag tänker, finns det några andra bolag som ni känner till som också drar nytta av det här? Men kanske lite mer medicinsk-tekniska bolag då?
Ja, men man kan ju tänka sig att de här bolagen som gör allt man behöver för att forska fram läkemedel kan dra nytta, som Thermo Fisher är ett av de absolut stora. Nu ska man säga att den sektorn har haft sina andra små bekymmer som vi kanske kommer tillbaka till. Men det här borde ju ändå vara på pluskontot. Men sen intressant nog så finns det ju några förlorarbolag på det här med obesitas. Så det, aktiemarknaden har ju varit ganska rask att ta ut svängarna där. Att alla som har obesitas ska behandlas, och då blir det mindre utav annat. Då blir det färre med diabetes och färre med hjärt-kärlsjukdom.
Ja, och de känns ju kanske lite närbesläktade, men man drar också ganska långt som att det skulle vara mindre flygplansbränsle för att patienterna eller personerna ska bli lättare framgent, och Krispy Kreme donuts har nu ingen framtid, och inte heller McDonalds. Så att liksom det, om man nu raljerar lite, så har ju marknaden dragit ut svängarna lite. Så att, det finns ju till exempel ett jättehäftigt bolag som gör sån här kontinuerlig blodsockermätning, och det är ju framförallt för diabetiker. Eller det är för diabetiker, framförallt för typ 1 diabetiker. Men då har man också dragit slutsatsen att deras marknad kanske totalkollapsar, och även de som gör operationer för sömnapné eller behandlingar för sömnapné som är relaterat till övervikt skulle kanske inte heller ha någon slutmarknad. Och här har ju marknaden varit en aning snabb. Även faktiskt när Novo presenterade, det var ju bara att de avbröt en studie också med semaglutid, samma läkemedel, inom njursvikt. För att den visade den hade god effekt, men vi vet egentligen inget mer än att den hade bättre effekt än kontrollarmen. Och på den lilla nyheten, så att säga, som ändå var en fin nyhet, men då skulle ju plötsligt ingen längre ha dialys heller, så att det liksom, man drar väldigt stora växlar på de här, på de här händelserna. Så att, jag fnissar lite, det har varit lite svårt att navigera det här. Vi hade ingen större exponering mot dialys, men man såg i alla fall hur marknaden reagerar väldigt, väldigt starkt på de här headline-siffrorna.
Ja, men då har vi många möjligheter. Vi har möjlighet att köpa bolagen som producerar det här, vi har möjlighet att köpa bolagen som hjälper till att producera och hjälper till med att sälja och fixa. Sen har vi de som har straffats för hårt. Där finns också möjligheter.
Ja, precis.
Ja, men spännande. Vi går över till en helt annan sjukdom, men som också är en stor och allvarlig sjukdom, cancer. Ni har nyligen varit på en cancermässa i Madrid. Vad tar ni med för spaningar där?
Det är ju en Europas allra största cancerkonferens och konkurrerar ju lite grann med den amerikanska motsvarigheten. Men i år tycker jag det var en väldigt stor uppställning av liksom viktiga resultat. Så att bolag som AstraZeneca kom med resultat, Johnson & Johnson, Novartis, som var liksom verkligen stora viktiga studier som de kom med. Sen så är det en oändlig mängd mindre också. Men jag kan säga att spaningen, det finns ju väldigt många olika sätt att behandla cancer idag. Allt från cellgifter till det vi kallar immunterapier och en rad andra. Och om jag ska jämföra med när jag har varit på en sån här konferens för några år sedan, då var det jättemycket fokus på immunterapi. Det var nästan som att man kände att man gick på en immunologilektion varje föreläsning eller varje presentation. Mycket mindre av den bara nu. Väldigt mycket mer utav ett nytt sätt att ge cellgifter, att man kopplar det på en antikropp så man får som en liten målsökande robot, så att man får cellgiften direkt till tumören. Vi har ju observerat, det här har ju varit en trend ganska länge. AstraZeneca är ju stora på det här området, men vi tycker nog om man tittar brett liksom, så är det otroligt mycket fler studier som görs på det här området, och även stora företagsaffärer har vi sett. Så att vi såg en sån affär precis före den här konferensen faktiskt, där Merck gjorde ett avtal med ett japanskt bolag som heter Daiichi Sankyo, Och där på bara 3 läkemedel så skulle milstolpsbetalningar kunna uppgå till 22 miljarder dollar. Mm. Så att det är stora värden har vi sett i det här området faktiskt.
Och Daiichi är ju samma bolag som Astra har samarbetat med. Så det här är ju ett bolag som har väldigt fin historik inom det här området. Mm. Nej, men en annan spaning är ju liksom, det här kallas ju för antibody drug conjugates, ADCer, eller vi brukar säga smarta cellgifter för att det är lite lättare att få ur sig. Men det som också börjar hända är att man gör en liknande variant fast med radioligander, så då istället för att man har ett cellgift som man kopplar på så har man en radioaktiv substans. Och då är det ju i princip som att ge riktad eller precis strålning istället för att man strålar utifrån kroppen som man ju också gör väldigt ofta. Och det här området har ju Novartis egentligen kommit längst i, så de visade en stor studie som vi var och lyssnade på när den presenterades. Men det är också en spaning att det området börjar liksom få mer liv, och det finns ett antal bolag som är aktiva här. Och faktiskt Eli Lilly nu igen som vi kommer att prata om, de har gjort också en affär med ett litet amerikanskt bolag som heter Point, som har läkemedel som är ganska lik Novartis läkemedel som heter Pluvicto. Och det är just i prostatacancer. Mm. Så här händer det grejer. Så det här följer vi, och vi har ett par mindre investeringar och tycker att det är superspännande. Så att inte minst nästa vecka så ska vi få åka till London och träffa ett av de här bolagen, så vi ska lära oss ännu mer om det här spännande området.
Mm. Kan ni inte säga några bolag som ni gillar?
Jo, det bolaget heter Fusion. Mm. Och sen har vi även investering i något som heter Lantheus som gör diagnostik och också kommer att förhoppningsvis vara med i behandlingen av den här teknologin. Och sen är vi även investerade i Novartis. Mm.
Vi pratade ju också om marknaden lite grann här nu i början, att det har varit stökigt, det är risk off, man vill inte ta mycket risk. Läkemedelsbolagen är ju förknippade med väldigt mycket risk, eller binära utfall i alla fall. Och många behöver ju ständigt tillförsel av nytt kapital för att kunna göra sina studier, och vissa studier blir försenade, då behövs det mer kapital. Hur tycker ni att investeringsviljan har varit i läkemedelsbolagen?
Nej, men det har ju absolut varit tuffare just för, och då tänker jag nästan mer biotechbolag. Man får nog skilja på de stora läkemedelsbolagen, det är ju de som har kanske klarat sig bäst, särskilt om man jobbar med obesitas då. Så att de har ju inte finansieringsbehov även om de sysslar med läkemedelsutveckling, men det har ju absolut varit tuffare tider när räntan liksom stack över 5%. Mm. Så är det ju liksom tillväxtbolag och biotechbolag som har vinsterna långt fram. Om de lyckas så påverkas ju liksom investeringsviljan i den sektorn. Och det har vi verkligen sett. September, oktober har varit ganska tuffa
men
månader.
Har ni också varit extra hårda med nya emissioner och riktade emissioner där ni redan är ägare men kanske känner att nej, vi kan inte...
Mm, jag tror, vi har väl inte riktigt varit i en sån, några sådana situationer, men redan innan har vi ju varit väldigt noga det här med hur ser finansieringen ut för bolagen innan vi går in. Så att, för vi tycker att det här har varit lite tuffare, men ska man sätta på sig lite positiva hatten så vi ser ju ändå att de som levererar positiva resultat när studierna funkar, de får in pengar och de kan få in ganska liksom mycket kapital. Vi har ett belgiskt bolag som heter Argenix. De kom med en positiv studie i somras och de fick in över 1 miljard dollar i kapital på övernatt i stort sett. Så att alltså det finns kapital, men det är selektivt. Och sen i andra ändan, de som inte har några viktiga milstolpar som de har lyckats med, de har ju absolut väldigt mycket svårare. Så det är mer tudelat än när pengar var gratis, då rann det till alla. Ja. Men nu rinner det mer till vissa ändå.
Hur ser M&A-situationen ut? Har den ökat istället?
Ja, men faktum är att oktober var det ganska bra med M&A, typ 15 miljarder dollar eller något sånt där, lite runt räknat. Så det har börjat värma upp igen. Det är ju någonting som liksom pågår typ lite hela tiden, och det är lite svårt att förutse exakt när det ska liksom smälla till. Men i år har i alla fall varit högre totalt värde på affärer och ett ganska stort antal än de senaste 3 åren. Så att det har ändå tickat på ganska bra. Så dels gjorde det som jag nämnde i den här lilla affären då med Point, men vi har sett ett antal andra som Bristol har varit aktiva och köpte Mirati, och ja, men det har hänt ett par affärer. Så det skulle ju kunna erbjuda lite stöd för marknaden och kanske signalera att saker och ting har blivit lite väl billiga, men det är ju inte heller en enda händelse som gör att hela marknaden vänder. Dock om man tittar liksom på biotech-index så har det ju liksom kommit väldigt nära de nivåerna man bottnade på för förra sommaren, så att man vill ju hoppas att det inte ska falla igenom där också, utan att om nu räntan inte ska upp så mycket mer utan kanske är higher for longer som alla pratar om, så kanske det kan ge lite lättnad för marknaden. Men ja, den som lever för sig, det är lätt att försöka hitta botten.
Vi ska gå vidare till några av era investeringsidéer och vad ni tycker att man kan investera i just nu om man är som mig och gillar att vara stockpicker och leta lite efter enskilda bolag. Vi kan väl börja med Camurus som rapporterade idag, som jag också gillar, har pratat om många gånger här på Pareto. Svensk läkemedelsbolag som använder sin egenutvecklade fluidkristallteknik till välkända och godkända substanser för att utveckla förbättrade och nya långtidsverkande produkter. Och då kan de göra det lite snabbare. Och sen så har de precis börjat sälja i USA, som är intressant.
Ja, den här opioidkrisen, den är ju hela tiden på tapeten. Vi var ju i USA här i somras och man så att säga ser ju hur illa det är ställt på vissa ställen, så det är fruktansvärt. Jag tittade på några siffror här, att jag tror det var ungefär 80 000 dryga personer som alltså dör av opioidrelaterade överdoser per år i USA. Så det är över 200 personer om dagen, och det är de som dör. Så att alla de som är beroende och drabbade är ju extremt många fler, så det är fruktansvärt bara som inramning. Mm. Och därmed så känns det väldigt fint att ha en investering som Camurus, som i övrigt kanske inte sticker ut en aning i portföljen, för det är liksom inte något övrigt tema där, men och sen så levererar de ju väldigt fina försäljningssiffror som du precis varit inne på, och då i Europa, Australien, och sen har de precis kommit igång med lanseringen med sin partner, som det var ju en hel del förseningar där, men nu verkar det som att det rullar igång. Mm. Så det är jätteglädjande att se.
Mm. Och sen tycker vi att det börjar ju bli lite mer fokus på vad de har i pipelines, med den här teknologin som du nämnde, för att inte allt handlar om ett läkemedel. Så att där har vi ju fått positiva resultat i en första indikation, eller första sjukdom, som är en sällsynt sjukdom. Men där ska de ju skicka in en ansökan till myndigheterna om godkännande slutet på året. Så att vi tycker att de har ju liksom en teknologi som verkar ju ändå kunna användas till mycket mer. Och den större sjukdomsgruppen, där kommer resultat nästa år. Så att det blir en ganska stor händelse. Om de lyckas med det, då är det en ganska stor marknad som öppnas upp.
Mm. Ja, för det är väl ganska skönt att de har en ganska bred pipeline och nya läkemedel på gång då.
Ja, och det passar ju in lite grann som vi pratade om, ett bolag som har kommit ändå lite längre, så att vi inte liksom, ja, vi har väl rört oss kanske lite med att ha fler sådana än kanske vi hade haft i en annan miljö. Att de faktiskt har försäljning och så har de en pipeline som tuggar på, och de har ju nått lönsamhet och har stigande lönsamhet, så att vi tycker det är en väldigt fin liten juvel.
Mm. 20 kvartal i rad har de levererat tillväxt.
Ja, och det brukar ju ofta vara så. Har man väl börjat leverera så brukar de fortsätta. Mm.
Det är bara att gratulera. Var glad att man är med på tåget.
Ja, men det är inte för sent, tycker ni. Utan ni tror att det kommer finnas fler goda nyheter här, och uppsidan, hur ser den ut?
Ja, vi sätter ju inga target prices, så att den kanske vi inte ska uttala oss om. Men som Astrid säger, det är ju ofta så att när man väl börjar leverera så håller det ju i sig ett tag. Och jag menar, har man precis kommit in i den amerikanska marknaden, det finns många andra marknader att ge sig an, så att säga. Så att det behöver nog inte alls vara kört, men det är klart att den har ju gått väldigt bra i år, så att nog får man lite höjdrädsla om man ska kliva på just för stunden. Men nej, man får vara långsiktig, så vi gillar caset.
Och sen kommer det ju nästa år med den här studien så får man ju också ta sig. Men det är ju åtminstone ett år bort innan de resultaten kommer.
Ja. Mm. Ja, man får vara lite tålmodig i den här branschen. Det är, man väntar på långa studier.
Mm. Ja. Mm. Ja, men då är det bra med en portfölj. Exakt. För det är alltid någon studie på gång som ja. Ska komma med resultat.
Så att, ja, och apropå resultat, nu hoppar jag över till USA igen så jag ber om ursäkt för det. Men vi har ju ett innehav som heter Vertex, ett bolag som heter Vertex. Och de är egentligen jätteduktiga inom cystisk fibros och totalt marknadsledande där. Men de har också faktiskt studier som börjar liksom bli mogna att ge resultat snart inom smärtbehandling. Och då är det just den typ av behandling som inte är beroendeframkallande. Så att det hade varit en lättnad för marknaden om det fanns en sån behandling. Så vi ser fram emot de resultaten. Så hoppas vi verkligen att de är positiva här. Runt årsskiftet kommer det två olika studier.
Ja, spännande. Några andra bolag som ni gärna vill lyfta fram?
Ja, men vi gillar ju det här orphan-området, alltså det vill säga ovanliga sjukdomar. Det är ju en, tack vare liksom att man har mycket bättre genetisk information, tillgång till genetisk information och också mycket bättre verktyg i vissa fall, det vill säga olika läkemedelstyper, så kan man ju behandla fler sjukdomar bättre. Och det här är ju definierat egentligen bara som att det är ovanligt, men det finns många, många tusen sådana här sjukdomar globalt, så det är liksom flera hundra miljoner människor som har en ovanlig sjukdom. Och där är vi, det är också som ett tema vi har på portföljen att ha den här typen av innehav. Så att i Sverige så finns det ju Egetis till exempel som ju utvecklar ett läkemedel mot en ovanlig sjukdom som har neurologiska uttryck. Och de har ju, där var just finansieringen någonting som vi var lite bekymrade över eller oroliga över, för vi ville att den skulle komma till så att säga, och nu är den gjord, så att nu ser vi fram emot att det kommer att kunna publiceras data här så småningom nästa år, och hoppas att det blir bra, för det ser lovande ut tycker vi.
Mm. Och det är också typiskt ett bolag som börjar närma sig marknaden också, så att det gillar vi också, att det ska inte tre finansieringsrunder till innan vi är framme.
Nej. Men sen är man väl, för det är, sen är det svårt när man väl ska försöka kommersialisera läkemedel. Mm. Hur ser ni på det? Vill ni att de ska ha en plan sen innan, gärna en partner, eller hur resonerar ni där?
Där beror det ju på vad man jobbar med för indikation. Det här är ju en väldigt, väldigt sällsynt sjukdom, så att det passar ju typiskt ett små bolag att kunna göra det på egen hand. Mm. Obesitas är ju i andra änden, så att ett bolag som Zealand Pharma som vi pratade om tidigare, de behöver ju ha en partner, så att det beror helt på vad man gör. Men just i det här fallet så ser jag inget egentligen problem. Man behöver inte ha en enorm cellkår, och de har redan identifierat många patienter som redan får läkemedel på, med sådana här compassionate use, alltså man liksom låter, ja, för att de kanske har varit med i någon studie, eller man låter folk liksom få använda, eller patienter få använda läkemedlet innan det är godkänt till och med.
Hur ska man se på det medicinska behovet här då? För det är ju en sak att se att det finns en folksjukdom i övervikt, och cancer är såklart drabbar många, men när det är ju sällsynta sjukdomar, hur ska man räkna hem det?
Ja, men generellt så behöver du får ju naturligtvis ta ett högre pris då per patient, så att det ska i huvud taget gå och liksom lägga den kostnaden på att forska fram ett läkemedel. Men då behöver man ju också visa ganska betydande resultat, så du kan ju inte betala flera miljoner för att göra någon pytteförändring, utan då vill man ju se att det verkligen gör skillnad. Och ett annat område som har visat sig ha väldigt stor efterfrågan, det är kortvuxenhet, eller rent krasst dvärgväxt. Och där har ett bolag i USA tagit fram en behandling som har sålt jätteväl, faktiskt bättre än man hade väntat, man hade kunnat möta efterfrågan. Så att även i de här ovanliga sjukdomarna så är det ibland också så att man inte riktigt vet hur många patienter som finns. Just i det fallet är det ju lätt att ta reda på. Men ofta kan det vara att man börjar sälja, och när det finns en vettig behandling som fungerar, då ser ju man att det dyker upp fler patienter som också vill bli behandlade. Så att, men det är ju såklart en balans mellan då, pris och liksom hur bra effekt man kan åstadkomma.
Calitas är ett bolag som ni också ville prata om idag. De har haft det rätt tufft och rapporterade i veckan här nu, som blev en besvikelse. Blev ni även besvikna?
Ja, det får man väl ändå säga. För vi tycker vi liksom har ändå fått lite signaler att det borde ta fart. Men vi har inte gett upp. Och det här är kanske motsägelsefullt med det här andra. Att man ska, om man börjar leverera så fortsätter man. Men i det här fallet så kan det ju vara ett special case. Eftersom de har ju lanserat utan att ha riktigt alla data på plats och i sin label. Mm. Men det, där finns det ju förändring på gång. Så att i början på december så förväntar vi oss att FDA ska ge dem ett så kallat fullt godkännande. Och det öppnar nya möjligheter för dem. Dels så kan de få prata om jätteviktiga och positiva data de har på det här läkemedlet. Och de kan adressera en mycket större patientpopulation. Så att, här ser vi liksom en trigger att det här ska kunna ta lite bättre fart.
Mm. För de fokuserar också på sällsynta sjukdomar.
Just det, det är en sällsynt njursjukdom som är en ganska vanlig sällsynt njur. Så att det är betydligt fler patienter än det när vi pratar om egetis som kanske är liksom i tusental. Här är det hundratusentals patienter. Så att det har ju också attraherat konkurrenter. Så att vi har ju span på vad som händer hos andra bolag. Och vi noterar ju att det är många som är intresserade av det här området. Men Calliditas är ju först. Så att vi tycker ändå att de har liksom möjlighet att, för det är ju flera år innan någon annan kommer och konkurrerar med dem. Men vi absolut har lite koll på vad som händer i övrigt också.
Det finns ju den här paradigmen short the launch. Och det är ju för att det är ju svårt att lansera ett läkemedel. Inte minst om man är först inom ett område som inte har haft någon riktad behandling förut. Och just det, den situationen befinner de sig i. Att de ska liksom utbilda läkare i att nu ska ni pröva det här istället. Och det här, nu finns det nya behandlingar. Så det har ju varit trögt och kanske betydligt trögare än vad de hade förväntat sig. Men det tjusiga är att de har ju då 2-årsdata som de publicerade i våras, och de har också varit med i fina The Lancet, såna här tjusiga då, medicinska artiklar och tidningar. Så att de gör ju många saker rätt, men det tar ju tid att liksom vända en marknadspraxis helt enkelt.
Men i sjukhusen och läkare, är de konservativa och tveksamma mot det här? Vad krävs då för att övertyga dem?
Ja, det finns lite grann snobberi i det, kan man nästan kalla det för att det här är ju en steroid som man har liksom paketerat och omformulerat eller så, och bara för att det då är en steroid så möts de delvis utav att det här inte är något bra och det är gammalt och det är inget kul och så vidare. Men det är ju däremot tjusigt med inhalerade steroider, så att det är liksom en lite vinklad syn. Men det gör ju då att man kanske behöver utbilda lite extra och få några av de här gamla rävarna att liksom byta sida och vara lite mer positiva. Och det tar ju tid alltså att byta attityder hos folk som har väldigt bestämda åsikter om, och de har behandlat på ett visst sätt i massor av år, så varför ska de göra något annorlunda?
Och hur behandlas patienter i det här fallet?
Normalt sett så behandlas de med faktiskt blodtryckssänkande läkemedel. Det står väl i stort sett alla på. Men i många fall så räcker inte det, utan man fortsätter att läcka protein i urinen. Det är det som man kan mäta, så att säga. Och när man gör det så är man ju på en lite slippery slope, att till slut så minskar njurfunktionen successivt. Och till slut så kan de här också hamna i dialys. Så att det är inte imorgon, men det kan ju vara några år framåt. Så att, och det är ju det de här 2-årsdata som vi nämnde visar, att man faktiskt kan liksom bromsa den där utvecklingen och att behålla njurfunktion bättre om man behandlar. Och jag uppfattar ändå att just de här resultaten har tagits emot väl när de väl får presentera dem, och det är därför det är så viktigt nu att de kan komma ut och göra det, och kanske att det kommer nya guidelines någon gång i början på nästa år kan ju också vara en hjälp. Så att vi får väl säga att lite besvikna har vi varit, men vi är benägna att ge dem en chans till, så att säga. Just för att det är liksom de här sakerna.
Att de har bra data,
det är ju ändå saker som ska hända som skulle kunna liksom ändra bilden framöver.
Eller du sa att man inhalerar steroider eller vad?
Jag bara gjorde en jämförelse att sådana steroider som man har gjort om till en inhalerbar variant för andra sjukdomar, det anses inte vara något dåligt. Men däremot när man har gjort den här tabletten då som släpper lös steroiden på ett visst ställe, då är det fortfarande lite synande att det är bara en steroid. Det får vi höra, inte minst när man pratar med amerikanska analytiker, så är det bara, it's just a steroid. Liksom. Men den
synen... Och det är inte tillräckligt komplicerat.
Det är inte så hippt och coolt. kanske, jag vet inte. Men däremot visar ju faktiskt resultaten som de visat, forskningsresultaten är ju jättebra. Så att, det är väl ändå det man ska gå på.
Mm. Ja, tack så jättemycket för att ni ville komma hit till Pareto Podcast och prata lite läkemedelsbolag och lite life science i allmänhet. Alltid lika kul att prata mer. Tack.
Tack så mycket. Tack.
Och vill man veta mer och mer, då kan man ju gå in på Health Invest och man kan även gå in på Avanza. Har ni något månadsbrev eller någonting man kan...
Det har vi. Ja. Det kan man få om man går in på Health Invests hemsida, så kan man klicka på.
Det är alltid kul. Mm. Får man veta hur det går med era portföljbolag.
Och man ser när du är ute och reser. Och så har vi lite roliga bilder och allt annat möjligt trams i våra månadsbrev. Ja.
Mycket bra. Jag ska gå in och läsa direkt. Tack så mycket.
Tack.
Vi vill påminna om att den här podcasten inte innehåller professionella råd och informationen bör inte betraktas som investeringsråd. Handel i värdepapper medför en risk och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pareto Securities är varken rättsligt eller ekonomiskt ansvarig för direkta eller indirekta förluster eller andra kostnader som kan uppstå vid användning av information i denna podcast. Mer information och fullständig disclaimer hittar du längst ner på paretosec.se.